Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, men välkomna tillbaka till Allt vi vill laga. Det här är då podden som jag, Jason Diakité, och
jag, Frida Lund,
har om mat, om oss själva. Och idag ska vi prata om den ädlaste av drycker, kan man väl säga. Mm. Så att idag ska det inte specifikt handla om mat, utan det ska handla om någonting som Frida har dykt huvudstupa in i, nämligen vin. Om rött, om vitt, om gott, om snästeg och om denna världen som för mig känns helt väldigt, väldigt främmande, fastän jag gillar vin. Frida, du, hur, liksom, var kommer ditt vinintresse från?
Alltså, min vinresa, gud vilket pretentiöst ord, började ju som för alla med att jag liksom snodde vin av morsan och farsan. Förlåt. De satte sig en liten parentes.
En klassisk häxa innehåller ju faktiskt så här, en del rött vin. Mm.
Absolut. Sen så satte de lås på spritskåpet. Mm. Men jag lärde mig hur man dyrkade upp det. Det räckte faktiskt med en vanlig liten kniv för att komma in i det där. Så att tjej fick dem. Nej, men och liksom, vinet var ju en språngbräda in i fyllan för mig när man var ung. För att så är det ju för många ungdomar.
Det handlar inte om att gilla vin då, utan det var mer så här...
Jag har inget minne av att jag liksom gillade någonting. Nej. Jag drack. Nej. Förrän kanske när man började så här, gå ut på krogen och beställde en P2. Alltså en så här söt pärondrink.
Mm, ja, men exakt.
Och då var det lite gott att slurpa i sig. Men just vin... har det liksom absolut inte varit framträdande i mitt liksom alkoholliv.
Nej.
Men sen när jag blev lite äldre så kanske man så här beställde in ett glas husets röda när man åt middag på restaurang. Men jag har inga minnen av att jag kände så här, wow, det här var verkligen gott, utan mer det var det man gjorde.
Mm.
Så att det var ändå ganska så sent jag upptäckte vinet som jag liksom älskar idag. Och det var faktiskt tack vare min man. För att han kom hem som en så typisk kille med en kompis. Och bara, istället för att säga så här, vi ska börja golfa, för de är inte 50 ännu. Så sa han...
Du menar att du ser det på horisonten? Det kan dyka upp en dag.
Tyvärr ja. Men då sa de, vi ska börja med vin.
Mm.
Jag bara, okej, fan vad kul. Och sen så började de liksom... kolla in det här tillfälliga sortimentet som då släpptes varannan vecka. Och så kom han hem en dag med ett Pinot Noir från Spanien som heter Acusp. Som han bjöd på när jag hade lagat löjromspizza, vilket inte alls går ihop egentligen. Men vi satt på balkongen och han hällde upp ett glas av det här och jag smakade.
Men där skulle jag ändå säga så här. Eller så som jag approachar vin är så här, löjromspizza är skitgott och Pinot Noir, som råkar vara min favoritdruva, är också ofta gott, eller kan i varje fall vara väldigt gott.
Mm.
Att man har liksom...
Exakt. Och det...
Så parar jag mat och vin. Ja. Är maten god, är vinet gott, då är jag nöjd.
Då säger vi tack för det här avsnittet, för det är dit vi vill komma.
Ja, okay. Sorry, jag gick händelserna i förväg. Ni satt på balkongen med det här,
exakt.
Det här omaka paret, löjromspizzan och Pinot Noiren från Spanien.
Precis, och jag ska ta en klunk av det här vinet. Och det hinner liksom slå en doft emot mig som jag aldrig har känt tidigare.
Mm.
Och jag hinner liksom alla sinnen bara, wow, vad är det som sker? Vad är det som kommer nudda liksom min mun snart?
Vad var den doften? Jag tänker att det inte var kloak.
Det var inte kloak.
Nej.
Det var liksom det här klassiska pinoya som är så här lite rökigt.
Mm.
Alltså det är lite någonting som drar åt så här lite skärkigt. Det är bär, det är liksom lite mossigt på något sätt.
Mm.
Och jag liksom får det här i munnen och känner bara, va? Alltså, va? Är det här ett vin? Kan vin smaka så här?
Mm.
Varför har jag aldrig druckit gott vin förut? Och nu kommer jag aldrig mer dricka äckligt vin.
Mm.
Så att jag liksom vinkade hej då till deras intresse och sen bara så här börnade jag om på insidan och bara nej, det här ska jag lära mig om.
Ja.
Så att jag liksom, de bara okej.
Du, så här, du bara, ja men jag tar den här bilen som ni precis har skaffat och sen så kommer jag köra. Men jag kommer hämta er, eller ni får åka med i baksätet.
Precis, ja. Lite så var det. Så att jag kände verkligen då en instant kärlek till Pinot Noir som jag fortfarande gör. Jag brukar tänka att Pinot Noir är liksom min så här long love. Men sen så är jag lite otrogen ibland med andra druvor och blir förälskad och känner så här, wow, nu är det jag och Chenin Blanc eller nu är det jag och Cabernet Franc. Men det är alltid Pinot som jag kommer tillbaka till och bara förlåt, fan nu har jag gjort det igen.
Ja, förlämnar jag dig.
Ja,
men
exakt.
Det finns någonting tycker jag med Pinot Noir att det är ganska lätt men ändå har alltså lite tyngre Pinot gillar väl jag. Alltså inte allt för lätt.
Nej.
Så att säga.
Nej, men jag håller verkligen med. Det började i alla fall spinna någonting inom mig. Så jag var lite så här, gud, det här är kul. Man kanske ska lära sig om vin. Och sen så liksom började jag läsa lite och tänkte, oh shit, nej, det här verkar asjobbigt.
Mm.
Det är en helt enorm värld. Och folk verkar vara så här jätteallvarliga inom det här ämnet.
Mm.
Det är som att så här, ja, så här är det, så här smakar det. Och jag kände bara så här, va? Nej, men måste det vara så himla...
Ja, för att
snoffsigt.
Mitt väldigt mycket outsiderperspektiv är att det är en snobbig, kanske lite gubbig, väldigt manlig värld.
Ja.
Liksom.
Ja, och det...
Där det är alltså så här, Berlinmuren hög tröskel för att komma in.
Mm.
Liksom.
Jag tycker det var så förut, för massa år sedan. Då kände jag verkligen så här, men gud, vem är lilla jag att komma och tycka någonting? Jag vågar nästan inte tycka någonting om vin. Men sen, ju större liksom, vinintresset som har... spritts runt om just nu. För nu, det känns som i alla fall i våra storstäder så öppnar det vinbarer här och var och det är liksom mer öppet för att tycka och tänka. Så kände jag, nej, men jag kanske inte ska liksom vara den här tysta tjejen utan jag kanske inte vill beskriva vin genom att säga gult äpple eller körsbär på
nosen.
Som
ändå är så svårt för gemene personer att relatera till.
Verkligen. Jag brukar försöka tänka när jag tar en klunk av ett vin att dra mig till ett minne. Jag har, det fanns en restaurang i Bagarmossen där jag bor som heter Sentan som tyvärr har lagt ner. Men det var min liksom, stammiskrog. Jag skulle käka middag där med en kompis och Axel som hade den bara så här, han visste vad jag gillade. Han kom in med ett glas vin till mig och jag liksom snurrar lite och det doftar exakt som det gjorde när jag öppnade min mormors byrålåda där hennes så här, torkade läppstift låg.
Oh, wow.
Det var någon så här, ja, det var så jävla häftig känsla för det var liksom lite blommigt, någonting lite så här, torrt.
Mm.
Och jag tror att många, när jag beskriver det här kanske främst då för liksom läppstiftsbärare, så vet de exakt vilken doft det var.
Mm.
Så att, och jag tycker att det är mysigare att liksom beskriva vin på det sättet. Och jag tycker också att man kan göra det när man är på krogen.
Mm.
Alltså fråga efter något som får dig att känna som att du sitter på en så här salt stentrappa, så kommer som Len tycka att det är lite roligt.
Ja. Nu har du skrivit den här boken Vin från A till Ö.
Mm.
Hur var det att skriva en bok om vin? Alltså, då måste man ju verkligen hitta många liksom ord att beskriva. Och, lyckades du hålla dig från gul frukt och krispiga gröna äpplen och ekfat? Och, liksom...
Ja, men jag tror det. Alltså den är tjock. Det är jättemycket liksom, fakta.
Det är ju från A till Ö. Liksom. Det är så här, från Australien till Österrike. Det är ju mycket som ska täckas in.
Jag ville göra en rolig och enkel bok för den som har ett litet pickande intresse eller den som kan lite grann och vill lära sig lite mer. Det är inte liksom ett tråkigt lexikon.
Nej.
Utan jag har försökt skriva den på ett roligt sätt så att man ändå ska känna att man inte så sätter sig med en tung skolbok.
Just det.
Utan det är mer så här, vad roligt jag har läst den här boken. Nu kanske jag borde starta en vinklubb med mina kompisar.
Mm.
Lite liksom den känslan. Och så att det är ett intresse man liksom aldrig kan tröttna på heller.
Nej, jag hör det. Alltså. Och just den upptäcka glädjen att lära sig nya saker. Men som till exempel första gången jag smakade sin fandel så älskade jag det. Fram till jag träffade en, men det var en kille på Systembolaget när jag skulle köpa sin fandel. Han bara, köp inte det där. Det smakar bara sylt. Det smakar bara jordgubbsylt.
Sa han det?
Ja. Han bara, det är allt för syltigt. Han är fransk också, Philippe. Fantastisk och väldigt vinkunnig.
Ja.
Jobbade på ett systembolag här i Stockholm. Och från den dag, alltså tror fan att jag bara, jag ska köpa mitt vin. Jag vet visst att jag älskar sin fandel. Kom hem och bara, han har rätt. Jag kunde inte tänka på någonting annat än att det smakar jordgubbsylt.
Mm.
Och jag bara, fan vad äckligt. Jag vill inte, liksom, det här, liksom, så här, ja, syltiga helt enkelt. Det är lite för söta och sådär. Sen fick jag ju då reda på från en vinmakare att man faktiskt, när man gör sin fandel, låter druvorna torka lite innan man pressar dem. Så jag bara, ja, men tror fan att det blir en sötma som kommer från det. Så att sen den dag, då övergav jag sin fandel. Ja. Så att så lätt, alltså impressionable, så att så lätt tar jag intryck.
Ja, men jag tror, men det finns ju också så här, det som kanske våra föräldragenerationer som så här älskar Rioja. För det var det man drack när vinet kom till Sverige. Och man kanske känner att Riesling, nej det är bara söta viner, det vill jag inte ha. Precis. Fast det inte alls är så.
Nej, för det är ju den, alltså det kan nog många identifiera sig med. Man är på en restaurang och så liksom tittar man på menyn och bestämmer sig för vad man ska käka och så bara, och så frågar servicen vad man vill dricka och så bara, ja men lite vin vore trevligt. Bara, ja, vi har vinlistan här och så kommer de med en bibba, alltså vissa kan ju vara så här helt absurt tjocka, så här bibelstorlekar och men det räcker ju med att den är liksom
fruktansvärd.
Ja, alltså, det räcker med att den är några sidor så är man ändå så här, jaha,
ja.
Jaha, ja det står, det finns vissa grejer som kommer från Frankrike. Så har de, oj, se, de har lite italienare och oj, där var någon från Ungern.
Ja.
Men liksom att man är lite ställd för det är bara årtal, Loire, Chateau Blanc-Brahin, bara det säger en ingenting.
Nej,
liksom.
Jag hatar vinlistor. Mm. Jag tycker de är så himla.
Så slutade ju ändå med att så här, kan vi få prata med er vinperson? Och så kommer vinpersonen och bara, men ni ska ju dricka, vad gillar ni? Ja, men då ska ni dricka det här.
Exakt. Bara,
hela den exercisen där man kände sig jättedum med den här vinbibeln kunde man egentligen sluppit.
Ja. Jag tycker det är helt knäppt att vinlistan ser ut som den gör, för den är inte alls tillgänglig för någon. Jag kan titta på en vinlista så känner jag igen så här ett vin. Sen har jag ingen aning. Mm. Jag förstår inte riktigt varför de inte bara skriver ut druva. För det kan jag ändå känna skulle vara en så här, det här är från Loire. Nu kanske man, om man kan vin så vet man att det är Cabernet Franc om det är rött oftast. Mm. Men det vet ju inte gemene. Nej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Pinot Noir kommer från Bourgogne i Frankrike.
Mm.
Ett distrikt som är liksom verkligen väl renommerat. Det är kanske bland de finaste vinerna finns i Bourgogne.
Och inte bara Pinot Noir, antar jag.
Nej. Det finns ju även vit Bourgogne som är Chardonnay. Mm. Och Frankrike är ju liksom lite snofsiga för att de, man kan ju säga så här, ja men jag vill dricka röd Bourgogne och då ska man bara veta 100% att det är Pinot Noir man pratar om.
Mm.
Och så är det ju inte liksom.
Okej, så det är den mest kända druvan, röda, eller liksom röda vinet från Bourgogne är Pinot Noir?
Ja,
okay.
Absolut. Och Chardonnay då om det är vitt. Mm. Men och det är en så här väldigt svår druva. Den är jättesvår att odla, den är skitjobbig, den måste ha perfekt temperatur. Så den är liksom lite så här som en snobbig druva.
Och då kan, så redan där börjar Berlinmuren byggas. Liksom.
exakt.
Den kan också så här vara väldigt dyr, och vinmakarna i Bourgogne, liksom, de vet att det här är så extremt fina viner. Om jag liksom har en laguppställning framför mig så väljer jag alltid Frankrike eller USA. Jag väljer Frankrike eller USA för att jag tycker att det känns som att jag vet att jag kommer få väldigt bra kvalitet då. Alltså det är ingen, jag vill inte bli besviken på en Pinot.
Då ska jag slå ett slag här, Frida, för ett land som är så, kan jag ändå tycka, här uppe i Norden bortglömt, för att det ligger på den afrikanska kontinenten, och det är Sydafrika. Alltså vi var där för några år sedan och jävlar vad goda viner vi drack. Alltså, och det var så billigt. Det var så här, det kändes som att man var så här i Piemonte innan Piemonte upptäcktes som liksom det är idag. Du vet, man kunde köpa en superbra flaska vin på restaurang för 150 kronor.
Oh,
alltså det kan man inte göra någonstans. Nej. Nästan i liksom i världen.
Min upplevelse är att de som har upptäckt Sydafrika är alltså helt totalt nischade i Sydafrika. De älskar det.
Jag måste säga att alltså, både vita, vad var det främst kanske, Chardonnay som vi drack där, som var fantastiska, och då fortsatte jag bara min Pinot Noir grej. Okej, men då dricker jag bara liksom, de har ju jättemycket Syrah också, som också är en god druva. Men jag höll mig mest till Pinot.
Har du släppt liksom Pinot, eller är du fortfarande?
Inte helt, nej. Jag är ändå alltså, lite som du, att jag liksom ändå helst att det är någon slags baslinje. Alltså, finns det Pinot så kommer jag fråga om det.
Ja.
För att lotsa oss in i, liksom genom vinets ändå, tycker jag fortfarande lite, Frida, även fast jag känner mig lite modigare efter att ha pratat med dig en stund och lyssnat på dig. Men det är en snårigt svår och väldigt, väldigt stor värld, så har vi det stora nöjet att bjuda in världens bästa sommelier, Sara Torstensson. Välkommen till Allt vi vill laga.
Ja. Tack så mycket.
Vi har pratat lite om det här med liksom mat och vin, och jag personligen tycker att det är ganska tråkigt att bli för liksom inställd på det här med att vinet och maten ska gå ihop. För mig blir det en låsning, för jag känner att plötsligt så blir allting tråkigt istället för att det blir kul. För att så här, om jag då parar en maträtt med ett vin och det inte passar, så skulle jag kanske bli lite ledsen över det och tycka att så här, nu har jag gjort bort mig. Vad är din generella inställning till mat och vin tillsammans?
Alltså det är ju, du ska inte tänka att du kommer göra bort dig. Det man måste komma ihåg är att det är inget vin gjort för en specifik maträtt. Och du kommer aldrig ha, alltså du kan göra en maträtt så att det ska passa ett visst vin. Men det är inte så ofta man tänker så. Alltså man börjar inte ur den ändan. Så att, alltså in general så kommer det ju aldrig vara typ en perfect pairing på det sättet. Om det inte är saker som man vet liksom har vuxit ihop. Vissa ostar och vissa viner i regioner i Frankrike och sånt. Men det blir ju liksom inte helt fel. Och oftast så bjuder du ju inte bara så här tidsförnämnda vinsnobbar på mat och vin ihop.
Jo.
Nej. Alltså utan det är liksom mycket otränade paletter.
Ja men precis. Mm. Och det som man vill undvika är det som inte riktigt funkar ihop. Mm. Som man själv kan märka nästan bara när man tänker på det, typ att ja, men kanske sushi och en röd bordeaux. Alltså typ alltså, röd bordeaux går in i Merlot, Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc. Och då är, alltså, där kan man ju nästan på något sätt fatta liksom, att den här råa fisken som är massa och mamma inte kommer gå ihop med det här jättesträva röda vinet. Och då brukar det bli en metallisk effekt. Sådana saker. Annars blir det typ inte riktigt så fel. Utan det krävs ju verkligen en ganska vältränad palett för tycka att det är fel.
Men då krävs det ju lika vältränad palett. För jag har bara upplevt ett fåtal gånger i livet en så här harmoni av mat och vin tillsammans. Och alla de gångerna har varit på liksom en fin krog där någon har så här suttit och parat vinet med just den rätten. Och det har varit så här, verkligen allvarlig stämning. Typ, det här vinpaketet ska du ha till. Och då har det varit så här, wow. Men aldrig har jag känt det hemma. Alltså även om jag då så här, har köpt en Riesling till liten starkhet nudelsallad.
Ja.
Det har liksom inte blivit på det sättet.
Mm. Nej, men det kan jag förstå det. Och det är ju ofta som att det kan bli så i hemmet. Och där måste du förstå att de har ju stått med typ fyra olika vin, minst, till fem olika kan man säga, vilket stor spann, 4-5. Mm. Men alltså de har ju stått med ganska många och provat runt. Mm. Och den som har satt i vinpaketet har ju också då jobbat ganska länge med det här. Mm. Så då har man ju, alltså man, väldigt ofta kan man ju typ kanske ta en tugga på en rätt, en het nudelsallad och bara, det här påminner om den nudelsallad jag åt 92, och då så parar vi med den, vad liknar okay, det vinet, alltså lite sådana där saker.
Så det, du bygger liksom upp en, du var ju inne på det Frida, vilket jag tyckte var intressant, alltså lite på frågan hur man lär sig om vin, alltså du bygger upp en smakbank, eller ja, en minnesbank egentligen, av associationer och så, här, så gäller det bara att komma ihåg.
Precis, kom och det ihåg, blir så mycket jag säga som ett tips till folk som ska börja dricka vin. Mm. Så var ska jag börja? Så här, ja, men börja prova massa. Mm. För du kommer ihåg det liksom. Och du har ju väldigt mycket bra så här, ordsaker, så här, ja, men mormors gamla läppstift. Läppstift. Och många sådana saker som då blir liksom, alltså, smak- och doftminnen som just då sitter det ihop. Och då
kan vi har läst någonstans att det är det mest komplexa hjärnan kan utföra. Den mest komplexa tjänsten hjärnan kan utföra åt liksom personen som bär hjärnan är just att para ihop doftsmak med, alltså associera det till minnen och andra saker. Alltså att sitta med ett glas med någonting i och säga, det här påminner mig, som är, inte är päron. Nej. Men säga att det här smakar som ett moget päron. Mm. Det är det svåraste hjärnan kan göra.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men Jason, parar du vin och mat hemma? Eller hur tänker
här,
du?
Jag har ju ett problem, och vilket jag har insett av de gånger när man har frågat Systembolagets personal. Mm. Och det är så här, jag älskar chili. Jag älskar chili mer än vad jag älskar vin. Ja. Om vi säger så här, om det är någonting som behöver lämna hemmet så är chilin, alltså så är det vinet innan chilin. Mm. Men när man frågar på systemet och bara om någon vinrekommendation, jag brukar oftast inte göra det, utan jag brukar stå och googla eller Vivina eller något sånt, för att jag kan tycka det är lite jobbigt att jag känner mig så nödgad att köpa det de rekommenderar.
Ja, även fast du känner att du inte vill.
Ja, men jag har ju den grejen som jag berättar för dig med vinetiketten, och så alltså, kanske de rekommenderar något, så blir jag bara, flaskan är för ful, jag kan inte, jag vill aldrig, jag vill inte ha med det här att göra liksom. Mm. Men när man då säger så här, vad ska du äta för mat, så säger jag, ah, men det är liksom bla bla bla, och det liksom kommer vara chili. Chili kommer förekomma.
Men alltså är det chili, brännande, att näsan rinner?
Ja, men lite svetten. Olika, liksom olika mycket, kanske inte så här Vindaloo-starkt skulle jag ändå inte säga, men jag har en ganska hög tolerans för chili och gillar liksom och har mycket chili hemma. Men då är det bara att säga, ah, men har du tänkt att vi har jättemycket öl här? Jag bara, jag vet att det är liksom det är dit ni vill att jag ska gå. De bara, annars kan du ta det här skruvkocksvinet för 54 kronor. Bara ta vad som helst, något som är sött. Men jag kör ändå liksom, jag dricker mina Pinot Noir som jag vet att jag gillar till min chilimat. Men jag tror också jag gör en grej där jag dricker, jag gillar att liksom hälla upp vin i glaset innan. Alltså det är mat på tallriken, så dricker jag lite vin innan. Sen om, när jag äter, om maten också är väldigt god, då jag brukar inte så stanna och ta liksom, då äter jag upp och sen dricker jag vin igen. Och då liksom funkar det. Även med chili kan man ju ha släpande liksom olika mycket svettningar och liksom man ser sitt liv fladdra förbi revy, men ja.
Alltså jag kan säga, det som jag tänker in general, som du borde gå på, speciellt i med gilla Pinot Noir och så vidare, kolla lite på alkoholhalten istället. Alltså hög alkoholhaltigt och superbrännhett är inte så himla bra kompisar. Nej. Men går du ner lite låg alkoholhaltigt runt 11-12, då kommer ett vara lite mer socker i vinet. Och det kan ju också, alltså in general på röda, kommer vara ganska mycket mer socker. Men det kommer kanske inte upplevas supersött, utan mer fruktigt. Och då så kommer det kunna hantera chilihettan lite mer, om det är hett. Så att det är en sån här ganska enkel grej att kolla på, att undvik så hög alkoholhalt i vin som möjligt till super spicy mat.
Mm. Sjukt bra tips.
Väldigt bra.
Alltså det är sånt här man liksom älskar att veta och som man bär med sig. Våra lyssnare kommer ju också bara så här direkt springa in på systemet och leta.
God matmiljö hemma, låg alkoholhalt på vinet. Där, alltså jag lär mig så mycket av att göra den här podden. Alltså, det är helt underbart. Nej men för det är också liksom provat mig fram till att liksom ett juicigt rött, ganska lätt juicigt vin som inte är så tanniniskt funkar oftast till medelhetta liksom. Mm. Det kommer vara bra. Sen kanske jag inte behöver, om det är riktigt starkt, då kan jag ju vänta med att ta en klunk vin tills det har lagt sig.
Men det är lite så jag tänker också. Mm. Det, och ofta så här, man är lite småbarnsförälder, det kan hända att man har ätit på så här 3 minuter och 10 sekunder. Och då har ju inte jag hunnit hålla på med vinet mitt emellan. Då blir det liksom vin, mat, vin. Mm. Typ så. Man skulle vilja veta några kombos som man ändå kan plocka med sig. Mm.
Parningar vis så som jag brukar tänka är område, område. Mm. Så då så om vi är till exempel i den där som jag kommer tänka på är Tyskland. I love that country. Mm. Men då som vi är i Tyskland och vi snackar liksom surkål och så vidare, då dricker de Riesling. Så det passar ju väldigt bra ihop. Det vet man om sen tidigare. I Spanien, speciellt i liksom nordöstra delarna, så äter man mycket tapas. Där dricker man kava. Mm. Och det är sådana saker. Så där, de parningar är liksom lättast. Sen så här, superklassiska är ju definitivt Pinot Noir och typ lite en helstekt kyckling, örtsås till.
Mm. Kyckling är så bra för man kan dricka både rött och vitt. Mm, precis. Liksom man tar vad man har. Lite.
Precis. Och då speciellt om man då tar just den här helstekta kycklingen och så byter man Pinot Noir från Bourgogne till en ekad Bourgogne. Mm. Vit ekad Bourgogne. Mm. Så då känner du det. Då funkar det också superbra. Mm. Vi har ju klassiken av så här smör, alltså smörsåser. Mm. Till exempel lite vitfisk. Det är ju jättebra också med då smöriga viner. Så då om man har en... Ja, men igen, Chardonnay från Bourgogne eller även nu Oregon, alltså så norra delarna, nordvästra delarna av USA gör ju väldigt bra viner. Sen är ju gott till gott den bästa parningen.
Ja, älskar.
Alltså, vad sa du? Gott till gott?
Hon har ett gott vin i glaset och god mat på tallriken.
Ja, men exakt. För att Frida berättade om sitt, vad kan man säga, utgångspunkten för din vinresa. Mm. Och det var att du hade gjort lejonspizza och din kille kom med ett spanskt Pinot Noir.
Ja.
Typiskt inte kanske då bra giftermål förstår jag, eller bra parning. Mm. Men lejonspizza är skitgott. Vinet var uppenbarligen väldigt gott.
Exakt. Mm. Och det känns, jag tycker också ofta det känns som att upplevelser med vin och mat, oavsett om de är tillsammans eller separat, handlar alltid om så här settingen.
Ja, alltså,
det, man kan ju sitta på en så här lokal krog i liksom Biarritz och egentligen få in en ganska äcklig måltid. Mm. Men känna att det här är det bästa jag upplevt för att jag är här med mina vänner och solen håller på att gå ner och man har surfat hela dagen och hej ho, nu drömmer
det
jag
är också så här, alltså, Biarritz är så mycket bättre typ så här, lokalpizzerian i Bagis. Alltså,
är... Jo men jag kan hålla med, det är den.
Du men... väljer dina dåliga ställen väl, Frida.
Åh, ett så dåligt tak i Biarritz, stackars mig. Nej men och det var ganska kul för jag intervjuade så här vinmakare i boken som har varit mina husviner. Och min sista fråga till alla var så här, hur ska man matcha ert vin med mat? Och alla sa samma sak och bara typ, we don't give a fuck. Nej. Alltså det, ska, det handlar bara om så här ambience, stämning, ät vad fan du vill, men drick det här tillsammans med folk du tycker om.
Ja, exakt.
Så det är så här,
liksom, försök att ha det trevligt. Liksom, lyssna på de bra, sitt med några som du gillar. Alltså, det är ganska basic grejer.
Men, så självklara saker, men det kanske känns jobbigt om man är en person som alltid... Jag får så sjukt mycket frågor om så här, hur man ska matcha mat och vin. Mm. Och det känns alltid som att det är så stressat. Typ, vi ska äta det här receptet idag.
Okej, men om vi vänder på det och säger så här, finns det någon otippad kombo? Typ, som du skulle kunna droppa.
Alltså det finns ju massa sådana in general. Jag blev riktigt så här själv chockad. Jag var och käkade pizza på så här borta här i fredags. Mm. Och då kan vi en skalmasserad Chenin Blanc som är från Sydafrika. Som jag tänker så här, det här är sista jag någonsin skulle beställa till en pizza. Var också lite irriterad om bara det sydafrikanska vinner. Och det var otroligt.
Vänta, du sa snabbt det här skalmasserad. Ja, bara förklara för lyssnarna.
Så orange
jag vet vad det är. Ja, exakt.
Och då är det att man har använt gröna druvor som man då är vitt vin på. Och sen har du låtit skalen vara med. Exakt så som man gör när man använder blåa druvor till att göra rött vin. Och då så får du ut både en tanninstruktur, alltså det som gör det strävt i munnen, och också mer färg och frukt. Vilket då i teorin vill ha lite mer liksom protein och lite mer, mer att jobba med. Men jag åt liksom en klassisk margarita till. Och, vad, alltså, och i, hur, alltså så som jag då brukar tänka områdesmässigt med parningar och även då att man ska tänka kanske vad man, alltså, gott till gott och så vidare, alltihopa, så blir det på något sätt fel att dricka sydafrikanskt orange till en margarita napolitansk stil. Var typ den bästa parningen på länge.
Wow.
Och det trodde jag verkligen inte. Sen så kan det ju vara väldigt mycket setting och sånt också. Men det var, alltså jag var typ i chock. Och så var det en tångromspizza också. Och det var också helt perfekt. Så alltså, det blir också så att med, alltså,
så orange vin till pizza.
Ja, det tror jag verkligen. Alltså, 100%.
För att jag har ändå tänkt ätit till just pizza och det var svingott.
Ja. För det min, tror man inte.
Min liksom inställning till orangea viner har mest varit att så här, det är något, om jag och en kompis ska sitta och dela på en flaska vin och bara snacka men inte käka, då funkar orange. Men till mat vågar jag sällan ta det, för det kan vara så, alltså vinet i sig kan vara så smakrikt att det liksom krockar eventuellt med maten.
Men jag tänker att du får ta det till bagispizzeria.
Ja, pizzan alltså.
Ta med flär orange.
Ja, exakt.
Och prova lite. För det var ju grymt. Så det var en oväntad parning. Sen brukar man, alltså, när vi ändå pratar orange, så orange gewürztraminer, väldigt såhär floral, blommig och så vidare, tillsammans med lite snällare sillar. Typ såhär senapsill. Och skärgårdssill. Och så vidare.
Perfekt inför jul ju. Alltså det, för det känns ju som så här, gud vad ska vi dricka för vin till sillen? Det vet man ju aldrig. Ett orange gewürztraminer ska man dricka.
Ja, men gärna någon sån här lite så här, typ musk. Alltså min favorit, jag brukar alltid säga att orange vänner som gör på särvinstruver är de som jag tycker är bäst. Som muskat i Alexandria och just Malvasia och så vidare. Då får du ganska blommiga, florala, fruktdrivna orange. Och de passar väldigt bra tillsammans med den typen av just den här fermenterade sillen.
Får jag ge en otippad kombo?
Ja.
Jag är osäker på om den är så bra, för att jag var väldigt arg när det här hände. Men jag hade i alla fall bråkat med min man. Vi var på landet och jag var liksom skitsur. Och på spisen så stod min sons gamla makaroner. Och då liksom klickade jag i en klutt ketchup och en klutt majonnäs, blandade om, tog hela kastrullen med en stor sked, ställde på bordet och sen så, det så här, gick jag in och så här, öppnade kylen argt och där stod en så här pissdyr chablis. Jag bara, nej, jag tänkte spara den här, så jävla ska jag dricka nu för nu är jag skitsur. Så den öppnade jag och hällde upp i något glas och sen åt jag den tillsammans med de här makaronerna med ketchup och majonnäs. Det var asgott!
Jag kan tänka mig det.
Det var verkligen så, det kanske inte är något jag kommer servera på nästa middag. Nej. Men om man behöver en stund för sig själv någon gång så kan jag tipsa om det.
Ofta så att det blir makaroner över när man har gjort dem. Så nu vet ni vad ni ska göra. Har ni en pistig chablis hemma så banga inte.
Nej, liksom.
Man behöver inte vara arg.
Nej,
eller starta ett gräv med din partner och sen ta den vägen in. Liksom.
Because you're worth it.
Exakt.
Jag tänker att det måste finnas 1000 sådana liksom, med frostis och liksom, pomerol. Eller jag vet inte. Men...
frostis och pomerol.
Nej, men du vet.
Gud, jag ser också seriöst för mig att du har häller på pomerol på dina frostis.
Nej, det är frostis med mjölk. Så alltså,
riktigt såhär, oh, you're making bank now.
Ja, nej, inte riktigt där. Men där kan jag ju säga, vi var inne på det lite innan. Så här, ofta lite äldre människor som har liksom ett mer kanske en vinkärlek än en vinkunnande liksom, men kanske ett vinkunnande också gillar så här bordeauxviner, så här kraftiga viner. Jag har så här, jag får oftast ont i huvudet av dem. Jag tycker oftast de är så här, alltså just att det nästan inte går att dricka alls om jag inte har smaken av maten eller sälta i munnen. Alltså jag skulle aldrig, nu köper jag inte såna viner. Jag skulle inte bara öppna ett och dricka med min kompis eller med min partner bara helt så här. Ja, vi dricker lite vin.
Nej, men det kanske är därför hela så här trenden med lite lätta juiciga viner har blivit så stor, för att innan kanske man inte satt och så här sällskapade med vin på det sättet, utan vin var kanske mer till mat och nu är det mer att man så öppnar en flarra och så delar man på den.
Ja, men lite så
frostis och bouchelé kanske.
Alltså frostis då kommer ju med mjölk.
Ja.
Så får du ju liksom en ganska så här, alltså, ganska
fettighet.
Ja, men lite fin frukt höll jag på att säga, men en fin sötma till det, och sen får du ju då med mjölkheten. Och när vinen gått igenom en grej som heter malolaktisk jäsning, när jag gör om äppelsyrorna till mjölksyror, då får ju vinet en liten så här mjölkkaraktär. Alltså jag brukar kalla det för yoghurtviner. Eller då viner som man kan dricka till frukost, a.k.a. frukostviner. Och det alltså, hittar du ganska...
Konceptet är ganska revolutionerande.
Du kan hitta ganska mycket i Chablis. Ja. Du kan hitta just den här laktala stilen på vinerna som då är malolaktiska. Du kan också hitta det på, alltså vissa Chenin Blanker har gått igenom malolaktisk jäsning. Lite olika. Mm. Ibland i champagne. Det kan jag då tänka mig. Alltså om ni hittar det, kan man typ googla fram oftast på vinerna. Eller vid vin, då brukar jag oftast erkänna sånt också. Om det är så här, very mallow. Och då så, den parningen frostis tror jag 100% på.
Då så.
Fan vad bra. Nu har jag hittat min vinparning till frostis. Jag visste inte att det var det jag letade efter när jag steg upp i morse. Men nu har jag hittat det liksom. Fan vad grymt.
Nej, jag tror det finns någon sån till alla.
Kan man dricka vin till all mat?
Det skulle jag definitivt säga att man kan göra. Det som också är själva grejen, man inte får glömma, att vin kommer i liksom alla storlekar och stilar. Så att du har ju vin som sagt, vi har pratat låg alkoholhaltigt, men det finns ju verkligen viner som är väldigt låg alkoholhaltiga, speciellt i Tyskland och Österrike, där man hittar liksom, deras stilar på predikatsviner, alltså från sött till torrt. Så där kan du ju verkligen få in vin till frukost utan problem. Om man är sugen på det. Egentligen så kan man ta vilket frukostvin som helst. Alltså, typ studenttider.
Och vad snackar vi då? Är det 6-7%?
6-7% finns. Ja. Sen finns det ju, alltså, om du vill ha torre håller så är det typ runt 9. Mm. 8,5 kanske. Det beror på hur man ser. Jag älskar ju sött vin. Men i studenttider i Sverige så dricker vi, har vi champagne i frukost. Och då finns det ju, om man då ska äta frukost på riktigt och kanske inte alls vara så att man ska stå på ett flak sen och
så här, veva. Liksom havregrynsgröt.
Om jag har en äppelmos till min havregrynsgröt och mjölk, då så skulle jag vilja ha kanske en så här äpplig petnat. Lunch, då äter man ju liksom vad som helst till lunch. Alltså jag vet inte vad jag ställer sig. Men om man tar till exempel en chèvresallad, en sauvignon blanc från Sancerre, är ju fantastiskt. Och middag har vi ju pratat om. Sen tycker jag alltså, mellanmål och vin är också bra kompisar. Alltså chips
och då börjar det ju närma sig wine o'clock, alltså även för liksom, den mest återhållsamma. Alltså där frukost, den som inte har liksom modet för frukostvinet kan ju ändå till mellanmål vara så här, men nu.
Det är också bara en liksom så här, namnet mellanmål och vin klingar fel.
Mellis. Vinmellis. Nu är det vinmellis.
Ja, men jag joinar gärna på den. Men Sara, tack så jättemycket för att du har varit med oss.
Tack så mycket.
Frida, okej, hur ser det ut vinmässigt hemma hos dig?
För jävligt, eftersom min vinkyl
har du liksom
nu är för liten.
Ett vinskafferi, eller ja, just det, vinkyl heter det ju.
Jag har en vinkyl. Vi tog ut hela skafferiet, så vi har inget skafferi, utan vi har en vinkyl. Den tar kanske 150 flaskor eller något sånt där.
Wow! Alltså vi snackar liksom ett bankvalv av vin.
Och den är full, så det ligger vin överallt. I garderoben på landet.
Vinet kommer inte ta slut någon gång snart.
Nej. Kanske när jag har fött, för då kommer jag vara så sugen.
Men hur många, men är alla de flaskor så här, de här ska vi dricka om 10 år. Det måste vara jättejobbigt att bara, fan, jag har 139 stycken, måste jag vänta med. Så egentligen har du bara 3 stycken som du kan dricka nu.
Nej, men så är det inte. Det finns liksom några lagringshyllor. Men min...
Rör ej. Obs, Fridas vin.
Exakt. Ja. Eller, ja, precis. Verkligen så. Men man kan ju smaka om man använder en sån här koravin som är...
Okej. Och då... Det, jag har ju sett den användas några gånger, den som sticker ner som en nål i korken. Men är det då helt liksom lagringsbart?
Ja, alltså den sprutar in som en gas efteråt som gör att det inte luftas. Det är väldigt bra, men man kanske inte ska lagra kanske 10 år till.
Nej.
Men annars är liksom min...
Och då är det liksom genom vaxförsägling eller, eller aluminiumförsägling?
Genom hela skiten. Men annars är min vinkyl uppdelad som en garderob. Lite grann. Jag brukar försöka tänka på vingarderoben. Så det kan ju låta väldigt så här, vad fan snackar hon om? Men jag tänker så här, när man är vuxen och har ett vinintresse, då kan man inte bara ha 3 flaskor hemma. Det måste liksom finnas utrymme för alla typer av tillställningar. Alltså vi har basvinerna som är liksom så här,
vardag.
Ja, liksom. Men din så här, jeans och t-shirt, det du har på dig till vardags. Och det kanske är viner du har 6 flaskor av. Ditt husvin är ett basvin. Något du har druckit som du kände så här, wow, det här var skitgott, jag beställer 6 flaskor av det, rakt av. Och sen så har vi liksom festvinerna. Det är lite bubbel. Här har vi lagt lite krut, det är lite champagne, några cremanter. Alltså sådana som man kanske tänker att man ska ploppa när det är fest, men som man egentligen njuter mest av den här tisdagen när liksom ens unge har varit asjobbig och man bara vill så här, ta ett gott
sätta guldkant på sin
vardagskväll. Ja, exakt. Ja. Precis. Och sen så är det då vad jag brukar kalla de så här lite mer outer-vinerna. Alltså typ som när man så här köpte en kroppad nättröja i New York för man tyckte den var så jävla snygg och sen kom man hem och bara, det här är absolut inte jag. Alltså alla som någonsin har köpt en tunika på Mallorca.
Ja. Eller ett par sådana här thailändska
haremsbyxor.
Ja, exakt. Som kände sig himla rätt just där och då. Men när du står på liksom Skarpnäcks tunnelbane perrong och väntar på tåget på det nej. Känns inte helt rätt
nej,
just
det går
nu.
Inte. Nej, det går inte. Och det kan vara lite såhär flummiga naturviner, kanske någon petnatt. Som jag tycker är väldigt härligt. Jag tycker att,
är det en druva?
Petnat är ett framställningssätt av att göra bubbel. Men man låter liksom hela jäsningen ske på flaska. Så att man har inte direkt den kontrollen som när man gör champagne till exempel så låter man andra jäsningen ske på flaska. Men petnat så får det bara hända. Så att liksom alla petnatter som görs är naturligt framställda.
Okay.
För man kan inte ha full kontroll. Och det är otroligt gott. Det är alltid lite så här... Inte
men det
alltid,
är men, en champagne... Alltså det är ett mousserande vin.
Det är ett mousserande som kan komma var som helst ifrån. Det är bara liksom... Och sen kan de ju heta...
Sättet man gör det. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det är jättekul för de är alltid lite så här luriga. Det kan vara... Det behöver inte vara så här jättehårda, tjocka. Ibland kan ju, vad heter det, bubblorna bli too much. Det är alltid som att den bara så här... på tungan, lite såhär fiss bara. Nej men och sen något konstigt såhär orange vin från Georgien, alltså lite sådana typer av viner. Jag tycker ju ändå man kan såhär ge sig själv att skapa sig en vingarderob.
Ja men det är asbra, såhär basvinerna, vardagsplaggen, festplaggen och ens lite...
Haremsbyxan.
Exakt, ens liksom flippiga, nu behöver jag liksom signalera till världen att jag, hallå, jag uttrycker mig här, förstår du?
Exakt.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Det här är en produktion från Soundtelling.